Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, ni kanske vet om att det var en trygghetsfestival här i Tyresö som heter Trygghetsfestivalen 2025. Det var Rashid El Monasifi med sin förening Multiculti Family som har bjudit in till en trygghetsfestival på Kvarnhjulet i Tyresö. Och det var en väldigt välbesökt festival med föreläsningar, möten och diskussioner. Jag var där och spelade in. Jag gjorde ett reportage först. Men några av de här föreläsningarna spelade vi in i sin helhet. Och en av dem som var där, det var Frida Walter. Hon kommer från Tyresö. Hon är känd från kvinnojouren här i Tyresö. Och hon pratade om mäns våld mot kvinnor. Så nu ska ni få höra Frida. Som höll föredraget Varför går hon inte? Innan föredraget lyckas jag få några ord med henne, så det får ni höra här i början. Och här har jag en känd person, i alla fall för Tyreseborna och Tyreseradion. Vem har jag här?
Frida Walter.
Ja, och du har ju varit väldigt engagerad i kvinnojouren och pratat om mäns våld mot kvinnor, eller hur?
Ja, men det stämmer. Idag hinner jag inte engagera mig i Tyresö kvinnojour, men det är ju och kommer alltid vara en speciell plats för mig, för det var där jag hamnade efter att jag hade lämnat en relation, våldsam relation.
Ja, och jag har hört dig berätta det flera gånger och du är jätteduktig på att berätta det här på ett väldigt gripande och också man förstår hur det funkar, för att frågan är alltid varför går hon inte?
Exakt, och jag tänker att man, tack förresten, men jag tänker att man också ställer den frågan för att man är orolig och det är en fråga av omsorg, men när man är våldsutsatt så är det, den landar inte så väl den frågan, för den skapar både skuld och skam.
Ja. Och det är det som är du så bra på att förklara och varför man kanske inte är, när man har kommit till den punkten när man får första slaget, varför man då inte är så stark och går.
Exakt. Det är en process och jag brukar säga att det är både en yttre process, det vill säga att förändra rent fysiskt. Men det är först därefter som den inre processen börjar, det vill säga eftervården, att kunna läka och återta livet. Vilket inte är så lätt, för eftervåldet är ju normalitet, det vill säga att barnen används som vapen i olika processer. Ja, vissa kvinnor de håller ju på i år efter år för att kunna återta livet.
Ja. Och du ägnar dig nu åt att föreläsa. Man ser dig lite här och där.
Ja, jag föreläser och jobbar både med eftervården men också sorgbearbetning är någonting som är nytt för Alimo.
Aha, för du har ett företag med Alimo?
Det stämmer.
Ditt eget?
Ja. Ja. Och det är mina barns namn som jag har satt ihop. Alicia och Moa. En påminnelse om att kämpa varje dag mot våldet, oavsett våldets uttryck.
Ja, för det här med sorg, det förstår man ju också. Att man har haft en dröm som inte blev som den skulle vara.
Ja, och då, sorg kan ju också vara försummelse i barndom, arbetslöshet, svek. Ja, dödsfall. Ja.
Vad kul att du ställer upp här. Vi hoppas det kommer mycket människor här och lyssnar, för att det är viktiga ämnen. Det är en hel dag.
Det är en hel dag och jag är så glad att få göra någonting i liksom hemkommunen. Det känns viktigt och bra och jag älskar det här att kroka arm i ett gemensamt arbete, för jag tror att det är så vi ska jobba mot våldet.
Jättebra. Tack så mycket Frida Walter.
Tack så hemskt mycket. Först och främst, Rashid, det är första gången vi träffas idag.
Yes.
Men vi sågs på nätet. Och jag fick frågan att föreläsa här idag. Min föreläsning, varför går hon inte? Jag föreläser och skriver böcker om våld i nära relationer. Nu kommer jag att prata om kvinnan som brottsoffer. Men jag har också kvar våld i nära relationer. För det här kan drabba vem som helst. Och det här är en fråga som man ställer sig, eller ställer till våldsutsatta. Och jag förstår att man ställer den frågan. Man ställer den av oro och omsorg, men den landar sällan väl hos den som är utsatt. Men lite kort om mig. Först och främst, jag bor ju i Tyresö. Och det kändes så fint att kunna få göra något i kommunen. Men jag har inte alltid bott här. Jag har själv bott på skyddat boende Och det var här i Tyresö kommun som jag landade. Ja, jag får nästan säga det, för att jag bodde på en annan kvinnojour innan. Ja, efter nästan ett år så blev det också min hemkommun. Så jag brukar säga att mina erfarenheter blev mitt uppdrag. Och här i kommunen så började min kickboxning. Idag är jag coach på Tyresö kampsport och det blev min absolut bästa läkning. Idag är kickboxning en del av Compassion Retreat som är ett program för eftervård som är riktat till de som har lämnat. Jag jobbar också som certifierad handledare i sorgbearbetning och det kan ju vara all typ av sorg. Jag är också forensisk undersköterska heter det. Jag har jobbat i många år på akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset. Idag är jag mer timmis för jag hinner inte med att jobba heltid där. Men jag föreläser idag utifrån Alimo, min egen verksamhet eller vad man ska säga. Men ni kommer få inslag även därifrån med lite tips. Och jag har varit jourkvinna på skyddat boende. Hinner inte med det idag. Men älskar att kroka arm. Så gör samarbeten och lite sådär. Yes, vi kör igång. Fördomar. Det finns så ohyggligt mycket fördomar kopplat till våld i nära relationer. Och när jag började föreläsa en gång i tiden så pratade jag inte om mig själv. Och jag föreläser för mycket socialtjänst runt om landet. Och det här var en av dem. Och jag får en fråga med fördom. Och jag känner så här, okej, här behöver jag svara med tyngd. För att slå hål på den här fördomen. Så jag använder mig själv och säger, ja, svarade på frågan. Och då är det en kvinna som räcker upp handen. Hon lägger huvudet på sned. Och så säger hon så här, men alltså, nu förstår jag inte Frida, för du är liksom normal. Och då förstod jag att okej, jag behöver använda mig själv som verktyg för att slå hål på de här fördomarna. Och det gäller också vem som är förövare. Där har man också fördomar. Att det är missbrukande män som är arbetslösa, bor i liksom sämre områden. Jag kan säga att de värsta fallen jag har hört om, det är män i maktposition med bra jobb och bor på bra adresser. Och den här, en viss ålder. När det kommer till den äldre generationen så är det en målgrupp som inte ens får frågor om våld i nära relationer och absolut inte sexuellt våld. Den yngsta jag har träffat, 10 år. Den äldsta, 104. Jag brukar säga att jag föreläser utifrån multitrauma. Inom sjukvården använder man kanske multitrauma utifrån trafikolyckor. Och när det kommer till just att fråga om våld i nära relationer så måste man vara lite detektiv. Och man måste ställa alla typer av frågor av olika våldsuttryck. Idag har vi ju Maria här som ska föreläsa om hedersrelaterat våld, så det kommer jag inte prata något om. Men det våldet som faktiskt de flesta beskriver är det värsta liksom, sorten våld, det är psykiskt våld. Det är det som är hjärntvätten. Och får man inte hjälp med det psykiska våldet efter en frigörelseprocess så finns det kvar. Vilket ökar risken för att den här kvinnan hamnar i en ny våldsam relation. Där har jag hört anhöriga som har sagt, ja nej men hon vill nog bli slagen. Nej, ingen vill bli slagen. Materiellt våld, våldsceremoni, punktmarkering. Titta vad farlig är, nästa gång så kommer jag ge mig på dig. Latent våld pratar man typ ingenting om. Det kallar jag för att man skaffar sig en utplåningspersonlighet. Har man upplevt förlamande rädsla, det är en annan typ av rädsla, i samma sekund startar det latenta våldet, det vill säga tassar på tå över glasskärvor. Vissa kvinnor beskriver att de hör hur han andas, eller hur han rör sig, hur han går i trappan. Ungefär vart någonstans han är i sitt humör. Fysiskt våld säger sig själv, och det ska jag också säga, det latenta våldet kan också bli kroniskt. Går ihop med det psykiska våldet. Vilket också nästa relation den här kvinnan går in i, så har hon lärt sig att anpassa sig. Ekonomiskt våld. Jag träffar kvinnor som får veckopeng. Också ett sätt för kvinnan att hon inte ska kunna lämna relationen. Sexuellt våld kommer jag att prata lite mer om. Hedersrelaterat våld kommer Maria prata om. Digitalt våld. Exakt, det ökar ju som bara den. Övergrepp filmas, sprids, säljs. Men används också som vapen. En kvinna som jag hade kontakt med, hon skulle lämna sin man. Och hon hade gjort klart för honom, vet du, jag sticker nu. Jag kommer att polisanmäla dig. Och han svarar henne, nej men gör det. Det går bra. Men bara så att du vet, måndag morgon 08.00, när alla dina kollegor kommer till jobbet, sätter på datan, bam, så kommer de få upp en bild på dig och de kommer se vilken slampa du är. Men du kan välja. Tror någon polisanmälde? No, hon lämnade inte heller. Försummelse. Ja, man får inte kryckor eller man får inte tandläkarvård, vad det kan vara. Andligt våld. Exempel Knutby. Och faktum är att våldet ökar under graviditeten. Det är inte en slump att många kvinnor som är höggravida eller i regel har ganska små barn är de som bor på skyddat boende. Män som brukar våld blir svartsjuka på barnet. Och jag föreläste för mycket sjukvård, och det här var en stor grupp med barnmorskor. De berättade att de har som rutin att ställa frågor minst 5 gånger under tiden som de har kontakt med kvinnan. Och inom vården är det inte så lätt, för förövaren ska ofta vara med. Det här är en jättevanlig fråga, varningstecken. Finns det några? Det finns massor. Och jag skulle föreläsa för 70 pedagoger i södra delen av Sverige, och den här chefen kom till mig. Frida, du måste vara supertydlig. Ja, absolut, jag ska vara tydlig. Nej, men du måste ta ifrån tårna. Ja, och till slut kände jag att nej, men nu börjar jag bli lite stressad. Att snälla rara Pia, vad har du för förväntningar på mig? Nej, men du förstår att i det här området där vi bor, där har liksom alla föräldrar gifta, de har bra jobb, de åker utomlands 2 gånger per år och de bor i villa. Och så mina pedagoger tror inte att våld i nära relationer finns här. Och det betyder, har man inte kunskapen kommer man inte se varningstecken. Det här är jättevanligt, kallar tidigare partner för psykiskt sjuk, även den egna mamman. Och det är inte, liksom, de här tecknen visas ju inte såklart i början av en relation, utan tvärtom. Det här är en vanlig kommentar, han är för bra för att vara sann. Mm. Och träffar man någon, man blir förälskad, det är klart att man inte tänker att jaha, kommer du göra mig illa sen? Det är snabbt förlopp, graviditet, förlovningar, samboskap. Och normaliseringen är ju väldigt, väldigt svår att stå emot. Jag är uppfostrad med rätt och fel i lilla Dalsjöfors utanför Borås. Det finns ingen trauma. Oerhört mycket kärlek. Men jag hamnar där ändå. Jag har fått samtycke att ta med lite olika citat, och det här var en 18-årig kvinna som bodde på skyddat boende. Hon var ihop med en betydligt äldre man och han var intresserad av psykologi. Och efter han hade slagit henne så satte han ner henne i en soffa och bäddade verkligen in henne omsorgsfullt med kläd och sitter du bra, och så fick hon ha en laptop i knät. Och där fick hon titta på olika föreläsningar med professorer och om psykologi och ja, personlig utveckling. Samtidigt som han gick av och an och predikade för henne att ja, men du förstår, du är ju väldigt ung. Du är bara 18 år och jag har byggt företag och jag är vis. Så när jag slår dig så hjälper jag dig som människa. För att utvecklas som människa så måste man vara med om något svårt. Och du är ju så ung. Och jag sitter på andra sidan bordet och känner så här, okej, lugn nu Frida. Så jag frågar henne, vad tänker du om det? Och hon blir tyst och tycker att ja, han har en poäng. Han är ju så världsvan. Men sen hamnade hon på skyddat boende och hon fick distans från våldet och förstod sen att det inte är klokt. Medberoende. Då kanske man tänker primärt på narkotika, läkemedel, alkohol. Det finns ganska många likheter med just våld i nära relationer. Det finns sällan en quick fix. Och precis som en alkoholist som behöver få insikt i sin sjukdom, så behöver den våldsutsatta förstå sin situation. Avprogrammera hjärnan för att omprogrammera. Och jag brukar säga att man nästan behöver ömsa skinn för att skaffa sig en egen kostym. Och det ingår återfall. Statistik visar att kvinnan går tillbaks 7 gånger. Det är ganska många gånger. Vilket kan krocka med vänner, anhöriga. Varför går du tillbaks? Och till och med kvinnan kan säga, ja, men jag vet inte varför jag går tillbaks. Precis som en alkoholist tränar på nykterhet, tränar den våldsutsatta på frihet. Att leva under kontroll och makt och plötsligt bli fri, det kan kännas väldigt läskigt. Och det är ofta liksom det här, det är gudinna eller hora. Det är helt imponerande att man kan liksom använda de här begreppen i samma mening många gånger. Och sen finns det något som heter smekmånad. Förlåt, det här kommer aldrig hända igen. Kvinnan hoppas och tror och går tillbaka. Väldigt kraftfullt. Och den här kommentaren, han är ju så underbar när han inte slår mig. Och jag var tvungen att, det var en kvinna som varit gift i över 50 år med samma man, bott på skyddat boende 4 gånger. Och hon säger det här när vi sitter och fikar och jag kände att jag måste kolla upp det här. Så jag bokade tid med en psykoterapeut och sa att är det möjligt? Jajamän. Det går jättebra att älska någon som slår. Eller går jättebra, men det är möjligt. Därav kärleken är blind. Det här gör ju också att det försvårar att lämna. De traumatiska banden, känner ni till dem? Ja, några nickar. Det finns ingen quick fix, som sagt. Om man brukar, eller man, jag brukar säga att man ska kapa de här banden som är kopplade till förövaren på olika sätt med en långsam slö kniv. Så att den här kvinnan förstår varför hon lämnar och varför hon gör det arbete hon gör. För att minimera återfallet. Om det finns barn med så påbörjas eftervåldet långt innan här. Antingen med att lämnar du mig, då kommer jag ta livet av mig. I'm sorry, men då är det ditt fel att jag dör. Eller du kommer aldrig mer få träffa barnen. Det är ju bara att välja. Jag kommer att ta dem. Återfall, som jag sa förut. Supervanligt. Det är risk för grövre våld. Det är som farligast när kvinnan går. För våldet ökar. Eller smekmånaden kickar in. Ekonomisk omöjlighet eller bristfälligt bemötande. Tyvärr så är kunskapen låg i samhället. Så att många får inte det bemötande de behöver. Men här, man pratar ju lite om olika liksom, hot- och varningssystemet, det röda systemet, trygghetssystemet, motivation. Men en zon som jag kallar gul zon, den missförstås. Att leva med våld i nära relationer, det är terror på hög nivå. Den här förövaren kanske ringer 60 gånger på 7 minuter, om det ens är möjligt, men det är det nog. Men sen plötsligt blir det tyst. Det finns ingenting som är så stressande som när fienden tystnar, vilket kan göra att många våldsutsatta blir uppsökande. De knackar på lite grann, skickar ett sms. För hon behöver ha reda på, är du utanför eller har du flyttat till Mars? Men det här kan användas emot henne. Jag har hört socialtjänst som har ställt frågan till våldsutsatta. Nej, men om du är så rädd, varför kontaktar du honom? Och kvinnan är lite så här, jag vet inte, jag vill inte. Det blev bara värre när jag gjorde det. Men som ordspråket, håll din fiende närmast. Jag har massa mer att prata om det där. Men, men det här att man inte lämnar. Jag brukar säga att har man en gång blivit förlamande rädd, då gör man allt man kan för att inte bli räddare. Det är så vi funkar. Rädsla blockerar rationellt tänkande, frågetecken. Jag hörde ofta att nej, men de tänker inte rationellt. Jo, om det är något de här personerna gör, de springer över ett minfält utan karta och kompass, utan egentligen något mål. De försöker överleva varje dag och varje beslut de tar är faktiskt rationellt utifrån sin situation. Och det kan vara så att den här kvinnan faktiskt har så mycket dödshot emot sig att hennes enda val utan hjälp är att stanna kvar. Och sen finns det något som heter, jag kallar destruktiv tacksamhet, relationen som har pågått väldigt länge. Att det var värre förut, det är okej nu. Jag har under lång tid försökt tänka, hur ska man kunna berätta för någon, förklara för någon som inte har levt med våld hur det är. Och vad som händer när man får den här frågan, varför går du inte? Så nu vill jag att ni föreställer er att ni sitter i den här roddbåten. Ni har kanske era tre barn bakom er. Förövaren sitter framför. Det enda du har att hålla i, det är två åror. Du får inte ro för fort och inte för långsamt. Men oavsett så blir det konflikt med förövaren. Du får inte läcka information, det vill säga ta in vatten. Samtidigt som den här förövaren sätter den här båten i gungning och du ska parera allt det här. Sen kommer samhället här. Men du, varför går det inte? Rent krast betyder att den här kvinnan ska släppa de här åren som är exakt det enda hon har att hålla sig i och kan kontrollera. Vända sig om, ta sina barn, hoppa över bord utan någonting att falla på. Och sannolikheten att han hoppar efter, 99,9%. Vem gör det? Inte många. Och det som också är vanligt, det är att många sätter på sig manteln att rädda. Det kan vi inte. Barn kan vi rädda, vi har en skyldighet att göra orosanmälan om vi känner oro för ett barn. Men en vuxen person kan vi inte. Men genom bra bemötande kan vi möjliggöra för en förändring. Och det här får jag påminna mig om hela tiden. Oavsett om jag jobbar i sjukvården eller jag möter i verksamhet med Alimo. Att okej, jag har möjliggjort för en förändring, jag kan inte rädda. Och när det kommer till sjukvården så är det här en osynlig patientgrupp. De söker med lite så här magont, yrsel. Så här gäller det att ha kunskap och ställa frågor om all typ av våld. Var lite detektiv. Och faktum är, jag föreläser mycket myndigheter. Och man tänker att många liksom säger, men det här har ni koll på. Och jag älskar när man är prestigelös när man jobbar med människor. Och man erkänner att, så här, vet du vad? Till och med chefer har sagt, vet du vad Frida, vi har så galet bra rutiner för att ställa frågor om våld. Fast jag vet att mina medarbetare gör inte det. För vi brister i rutiner, vad gör vi med svaren? Och det fattar jag. Att man inte ställer frågor då. Men många undviker sjukvården för att man är rädd för att bli sjukskriven. En sjukskrivning kan användas mot kvinnan, exempelvis en vårdnadsutredning. Förövaren har utmålat henne som psykiskt sjuk. Och sen kan han använda det. Kolla, jag säger ju det. Hon är sjukskriven här. Antidepp hon fått också. Hon kan inte ta hand om barn. Och jag frågade på geriatriken, alltså avdelning för patienter från 65 år uppåt. Då frågade jag sjukvårdspersonalen. Har ni träffat patienter som hittar på symptomer vid utskrivning? Ja, det händer ganska ofta. Okej, har ni då ställt frågor om våld? Nej, varför då? Eller har ni ställt frågor om sexuellt våld? Nej. För att det är en äldre generation så utgår man från att det inte sker. Och det här är ett nytt begrepp som vi läser mycket om i tidningarna. Strypvåld. Det här har blivit så vanligt så att när jag är ute på ungdomsgårdar eller träffar ungdomar när det kommer till våld nära. För att ta ett exempel, det var en ung tjej som berättade att det var våld nära. Jag försökte få ett grepp om vad du varit utsatt för så att du ska få rätt hjälp. Och så frågade jag henne, okej, sparkade han på dig? Nej. Tog han händerna runt din hals? Ja, jo men det gjorde han, fast han tryckte inte så hårt den här gången. Så normalt är det. Sjukvården ser mer och mer unga flickor med tungbensfrakturer och skador. Men en tjej, 15 år, hon hade frontat sin förövare. Att vet du vad, det där du gjorde var inte okej. Och så sa hon att det var jättekonstigt Frida, för han tittade på mig med halvöppen mun och så sa han, va? Vill inte alla tjejer bli strypta? Två offer. Ung pojke som tror att han måste göra det här för att duga och hon lika så. Några pedagoger berättade att de hade 9-åringar som lekte våldtäkt på rasten. Det här vill jag bara säga, när det kommer till barn med symptom för barn som lever i våld nära. Men jag ska också avslöja att det här är kopierat för symptom för ADHD. Ja. Jag tycker att det är super duper klokt att man verkligen tittar på varje enskilt barn. Att ett barn som är stökigt är inte automatiskt ett ADHD-barn. Utan att man faktiskt tittar på vad är orsaken. Den vanligaste frågan jag får, hur hjälper man på bästa sätt? Det är inte lätt. Det är en målgrupp som har mycket flyktbeteende, tystnadskultur och förlamande rädsla. Men vi måste våga fråga och krångla inte till frågan. Men ställer vi frågan måste vi vara en modig lyssnare. Och det handlar inte om att vi ska rädda någon utan möjliggöra för en förändring. Men man får sätta gränser. Är man en anhörig så har man rätt att säga, vet du, just nu orkar inte jag. Det har man rätt till. Undvik egna värderingar. Första gången jag berättade för en vän så sa hon, Frida, jag fattar inte hur du kan ta den här skiten, det skulle jag aldrig göra. Och jag kände att jag vågar inte berätta för någon. Det tog 3 år till nästa gång. Men en fråga som jag verkligen vill trycka på. Ni kanske känner att jag har provat allt som går, jag når inte fram. Bekräfta personen. Jag ser att du är väldigt ledsen eller mår väldigt dåligt. Eller jag känner mig väldigt orolig för dig. Hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt just nu? Har man tur så ror hon för glatta livet. Men hon har fått frågan många gånger och är beredd att släppa en åra. Ja, jag behöver någon att prata med. Eller så ror hon vidare, men hon kommer att komma ihåg frågan. Jag gissar att jag måste avsluta där.
Tack så mycket.
Tack för att jag fick komma hit.
Så det är svårt att få tyst på henne på 20-30 minuter. Tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack.
Ja, det ni lyssnar på nu, det var alltså Frida Walter som höll det här föredraget som heter Varför går ni inte? Och som ni förstår var det fullt med bilder och det är inte lätt när man har bilder och ska spela in för att det ger en helt annan sak när man ser de här bilderna. Men det här var alltså en fantastisk föreläsning som Frida Walter från Tyresö höll här och det var alltså en inspelning från Trygghetsfestivalen 2025 som var den 22 november. Och det var Rashid El-Monasifi med föreningen Multikulti Family som hade bjudit in och arrangerat det här. Och vi spelade in alltihopa, men några av de här speciella föreläsningarna kommer vi sända speciellt. Så går ni in på det här programmet så kan ni se lite länkar till de andra programmen som vi också gjorde. Så fortsätt att lyssna på Radio Tyresö. Jag som har redigerat det här programmet, jag heter Ann Sandin Lindgren.